Vi är tillbaka.
Jag tog en klunk vatten precis när jag förväntades fylla på där.
Med något peppigt, instämmande, hummande.
Vårt nya avsnitt kör i diket direkt.
Nej! Det är naturligt.
Ja.
Inte för stylat, inte för producerat. Välkommen till den oproducerade podden. Fått lite feedback på klippningen här. Det är alltså jag då som är klippare, art director och ljudproducent.
Jag åker verkligen på en räkmacka här.
Men du vet att det här kommer samlas, som i Solsidan, när de har en valuta. Exakt, det kommer samlas och jag kommer att lösa ut detta.
Jag är lokalansvarig för sig och jag känner att det här med lokal är värt oerhört många av Skaldos.
Ja, du tänker så. Men jag tänker att det kommer bli mycket jobb framöver också.
Ja.
Men återigen, är det någon som har någon input på det tekniska eller vill hjälpa till med ett litet handtag så blir vi mycket glada. Förra veckan så snackade vi om generationer. Och det här är ju podden om människor, om möten, om olika människor som vi har runt om oss och tycker saker och ting om. Och det är svårt att beröra själva människotemat utan att komma in på meningen med livet. Och liksom så här, varför finns liv? Vad är det man ska ägna sin tid åt här på jorden och så? Det är i alla fall saker som jag grubblar mig grå på.
Jag tycker att det är obehagligt när du pratar om sånt här. Det här jag avrådde från det här.
Men jag måste få det ur mig. Alltså det här är så, det här, alltså om du tror att jag liksom ler och är glad och vi har en trevlig lunch, så är egentligen jag väldigt svart inuti och tänker på såna här saker. Så jag känner att vi måste få oss ur det. Så att vi kan ta oss vidare.
Ja, men shoot. Men då blir det här någon slags terapisession där du är patient och jag... Ja, jag vet inte.
Jag vet inte, eller så ska jag försöka göra dig till medberoende här.
Tack.
Jag vill dela svärtan med någon.
Ja.
Svärtan och smärtan.
Nu är det egentligen bara alltså, 70 dagar eller något sånt där kvar till att det börjar bli uthärdligt att bo i Stockholm, i Sverige. Det känns ganska segt.
Alltså det är så länge och det är som att... Det känns som att vi är lurade. Mm. För man tror att det är så här, ja men det är ju vinter 3 månader och sen så är det ju årstider och så. Men nej.
Vintern är typ 7 månader.
Ja, och det är inte årstider. Sommaren är typ 2 veckor och sen är det grått. Och det är ju inte så kul.
Nej.
Vet du när flest självmord sker i Sverige?
Jag skulle gissa på januari, februari kanske.
Det sjuka är att det är mars.
Ja.
För då har man hållit ut hela vintern. Och så kommer det mer snö typ. Och då pallar man inte längre.
Nej.
Så det är liksom att... Eller typ att det blir ljusare om man känner att det blir ändå inte bättre.
Ja. Ja, man kan verkligen förstå det.
Ja. Men vi får hålla i.
Ja.
70 dagar.
Något sånt. Jag tänker att
10 det är så här, poddavsnitt.
Månadsskiftet. Egentligen månadsskiftet april-maj så börjar det bli okej.
Då blir det bättre. Jag ska åka till Sydafrika nu på, vad blir det, torsdag. Så det blir lite uthärligt. Du har ju varit i Rio. Jag var i Leia innan. Man måste ju liksom hantera den här vintern med att på något sätt köpa sig några veckor bort. Byta ut liksom gråa, snöiga Sverigeveckor till typ något mer soliga, behagliga shortsveckor.
Exakt, jag tänker att jag ska bli bättre på det där på sikt. Liksom, om man har möjlighet att sätta av mer tid på vinterhalvåret för regelbundna resor till solen.
Egentligen borde man inte ta semester i juli. Man borde ta semester i liksom, januari.
Jag gillar ju ganska mycket att jobba mitt i sommaren. För att jag tycker det är skönt att jobba när ingen annan jobbar.
Och det är så skönt, man får så mycket gjort.
Ja.
Men meningen alltså. Tänker du ofta på det eller?
Nej, typ aldrig.
Varför?
Det är en bra fråga. Men, och en svår fråga. Jag tror att jag liksom inte... jag tycker nog att frågan känns ganska irrelevant i min dagliga tillvaro. Och att den också känns omöjlig att besvara på ett tillfredsställande sätt. Och att det därför är bättre att så här, lämna walkover.
Men är det att du verkligen tycker så? Eller är det att du på något sätt filtrar? Och lägger locket på till någon slags Pandoras ask av oändligt grubbel? Eller är det bara så enkelt?
Jag tror en kombination av de två. De känns inte som att de står i konflikt med varandra. Det är definitivt en släng av det senare. Alltså att jag inte vill öppna Pandoras ask. Och det är ju liksom för att jag verkligen inte heller tror att det kan leda någon vart. Eller jag tror liksom, jag kommer aldrig kunna bli bäst på att besvara den frågan på ett liksom djupgående plan. Så jag tror, ska man liksom filosofera kring sånt där kvalitativt, så måste man ju upp på en ganska avancerad nivå, och jag är liksom upptagen med operera på avancerad nivå med andra saker.
Utföra uppgifter.
Ja, jo, exakt, inom det jag jobbar med och så. Jag tror liksom, jag har liksom abdikerat från tanken på att jag liksom kommer bli Wittgenstein eller så.
Ja, det kanske kan vara klokt. Kan vara klokt. Han mådde nog inte jättebra.
Nej.
Men alltså, jag kan ändå inte komma ifrån det här. Jag har alltid varit grubblare på det här. Och det är liksom, det är det här spinnet och bruset i huvudet. Att det är, det kommer snabbt och det finns nära till hands. Mm. Vi måste ju fundera på det här med när vi spelar in podden också. Vi kör ju söndagar hittills.
Mm.
Och det är kanske därför det här ämnet kommer upp idag liksom. För meningen med livet känns långt borta liksom. På en söndag. Alltså det är ju en rätt seg dag ändå. Mm. Men ja, okej. Men skönt ändå för dig.
Ja, ja, men faktiskt. Jag är ganska nöjd med att jag är ganska bra på att förtränga saker. Och det här är någonting som jag liksom också tillfreds med att förtränga.
Ja, ah, okej. Okay. Vi får se. Alltså jag... det är svårt, för jag tycker att det är viktigt att fundera kring. För att då är det lättare att hitta ett purpose, ett varför. Om man har en mening eller någonting sånt. Sen ska man hitta mikromeningar i varje uppgift eller varje dag eller varje frukost eller vad det kan vara.
Jag är ju väldigt varför-orienterad tror jag. Mm. Men inte på den
stora
liksom nivå. Stora... exakt.
För jag... om jag inte skulle ha det, då tror jag att jag skulle kunna bli rätt apatisk. Liksom. Eller så här...
Mm.
Liksom... Jag tror att det är jätteviktigt för mig att koppla ihop till liksom någon slags större mening. Sen ska man bli galen när man försöker fundera på vad den är. Liksom. Sen så, det kan också finnas det lite så här olika meningar. Det kan ju vara så här meningen för mig, men sen kan man också fundera på ett mer så här filosofiskt plan kring så här mänskligheten och varför finns vi och vad gör vi här och ska vi.
Vad har du kommit fram till? Vad är meningen med livet enligt dig?
Jag tror att det är jättemycket att föra saker framåt. Men att det kopplar till att man själv måste... Så det blir lite sen Nietzsche och lite Sart. Alltså att liksom jag måste försöka vara den bästa versionen av mig själv och utveckla mig själv för att kunna föra saker framåt. Men jag är
lite Kierkegaard också, va? Är det inte det? Liksom...
Ja, verkligen. Men lite så existentialistperspektivet. Och typ att... för jag är inte så... som det är väldigt många som... Jag har en kompis som liksom tror att livet handlar om att samla stories. Eller många som liksom... Med hela den här terapitrenden och allting. Att man ska må bra. Mm. Att meningen med livet är att må bra. Det, alltså, där är jag väldigt så här... Nej, nej, nej. Det finns något större och det är inte bara du. Och liksom, det finns ett liksom högre liksom värde för oss alla. Så.
Jag har också, jag mår ju inte bra om det överordnade syftet är att må bra. Utan man måste ju hitta... alltså,
någonting lite mer köttigt.
Ja, men exakt. Det som självändamål så uppfyller det inte... syftet för mig i alla fall. Alltså jag måste hitta någonting, en liksom en uppgift eller någonting. Och så kan en bieffekt bli att jag mår bra.
Det känns också så himla trångsynt på något sätt. Sen så kan det ju bli att så här, mår alla bra, då kanske alla är snälla och det blir bättre. Det kan bli en konsekvens som är positiv. Men det känns som att så här, uppsåtet blir väldigt liksom, mikro.
Om man, ni bara kollar på så här, länder. Vilka länder är liksom mest, utgår mest från den livsfilosofin att allt handlar om att må bra? Jag skulle tro att det kanske är så här, Jamaica eller Bhutan. Men så här, facitmässigt, är det där folk mår bäst? Jag vet inte.
Ja, kanske. Jag vet inte. Och framför, och så här, ja, om man mår bra då, vad, bidrar det till eller mindre fattigdom? Eller, nej, det gör det ju inte.
Nej, exakt. Jag tror inte att må bra som syfte är den liksom rakaste vägen till att faktiskt må bra.
Nej.
Och därför är det liksom ett dåligt så axiom, ska säga.
Ja. Så det, alltså, men det är också hela så här utilitarismen. Det kan ju bli, alltså, det kan ju leda väldigt långt och fel liksom.
Ja.
Om man hårdrar det. Men okej. Okay. Men jag tänkte att du ska få så här, du sa lite själv vad du tänkte, men jag tänkte vi drar igenom i så här väldigt grova drag några ganska vanliga svar på vad meningen med livet faktiskt är. Och då är den första då ändå så här, det lite mer existentialistiska perspektivet. Att det finns kanske ingen mening som sådan, rent det objektivt. Ja, men att man däremot kan skapa den genom att uppnå sin egen potential, som vi var inne lite på. Och det kanske kan dras lite hårt då med så här, Nietzsches övermänniskan och så.
Men det var någon filosof som sa, och med tanke på att det sades på latin så kanske det då var en romersk filosof. Som sa det här homo mensura, alltså människan är alltings mått.
Precis.
Nu kommer jag, minns jag inte vem det var, men det är väl lite i linje med det du beskriver nu.
Ja, men på ett sätt ja, exakt. Och om man då kan utveckla och utnyttja den potentialen så kan man liksom skapa någonting större. Och det är vad man har att jobba med liksom. Så dels existentialistiska perspektivet det första då. Sen så är det väldigt enkelt det andra, att reproducera sig.
Mm.
Typ föda barn, föra saker vidare, lite darwinistiskt.
Ja. Just det.
Känns ju jävligt primitivt kanske. Ja. Samtidigt som det blir svårt om man inte gör det. Då tar ju allt slut. Det känns mer som en hygienfaktor för mig än för liksom det överordnade syftet.
Mm.
Okej. Okay. Sen så trean, att vara lycklig. Alltså hedonismen.
Just det.
Och att må bra som vi var inne på.
Mm.
Sen att finns det ju, om man går in på ett fjärde alternativ så är väl det egentligen typ att vara en god människa. Och det kan ju låta subjektivt, men också typ alla
folk, kristet,
typ. Alla religioner typ. Ja, exakt.
Ja, alla. Exakt.
Ja, men så här, det kan ju vara kristendomen, kan vara islam.
Buddhistiska är väl att inte den buddhistiska meningen att släcka livstörsten, alltså som Buddha kom fram till efter, för han grubblade väl länge på den frågan.
Ja, och typ att allt är lidande.
Ja.
Så liv är lidande och för att uppnå nirvana måste man liksom på något sätt frigöra sig från det.
Mm.
Så det är väl undantaget då. Men med religionerna så är väl det kanske mer de här gudbaserade, så här monoteistiska, där det finns liksom någon som dikterar det goda och man ska följa det.
Mm.
Sen så finns det också nihilismen. Det finns ingen mening. Det var du också lite inne på.
Ja, ja exakt. Jag är nog en cocktail
och... Ja, om du får välja, om du måste välja en. Och så sen kan du få nyansera bilden.
Då väljer jag nog Buddhas, tror jag faktiskt. Jag tycker det finns något i det där att man liksom, jag tror jag är ganska mycket så att jag drivs av en kompis Margita som jobbar på Fotografiska, beskrev det där så bra, att man drivs av liksom att avkoda ett system, och sen när man känner att man har avkodat färdigt, det kan vara liksom PR-yrket eller Pokémon eller ja, vilket system som helst eller vilket liksom mikrouniversum så. Och sen drivs man ganska mycket av det där att avkoda ett system, sen när man känner att man liksom har gjort det, knäckt koden för hur någonting funkar, så blir man uttråkad och den uttråkningen driver en till att hitta liksom ett nytt system att avkoda. Och det är väl lite Buddhas, vad vet jag, jag har ju väldigt grunda kunskaper om buddhismen och sådär, men som jag tolkar det jag har sett och hört så är väl det lite så här approachen, att man ska liksom avkoda systemet, livet, och sen bli liksom färdig med det mentalt och så känner man att man kan släppa det och gå vidare.
Ja, bli kvitt den strävan att man inte ska hitta nya kodningsgrejer och avkoda.
Ja, ja men exakt. Och det finns någonting väldigt tilltalande i det. Sen, alltså jag kan ju tycka någonstans att så här, att vad är meningen med livet? Det är ju en fråga som är baserad på vissa liksom premisser. Till exempel att det går att hitta en enskild mening. Alltså den är ställd på ett sätt som skapar ett visst liksom narrativ för vad man kan svara. Mm. Och det är ju alltid ett problem med sådana där diskussioner. Att de ofta är liksom framade på förhand på ett sätt som man kanske inte köper rakt av heller. Det är samma sak med så här.
Vad är det du inte köper?
Nej, men att det finns ett liksom odelat svar att hitta på
för
den.
För alla samtidigt?
Ja, dels för alla, eller att så här, svaret kanske består av flera meningar parallellt. Att det inte finns en liksom en enda, utan att svaret, om det nu finns ett objektivt svar eller om man skulle försöka generera ett subjektivt svar, så kanske det inte är givet att det består av en enda komponent. Lite som på samma sätt, en annan sån väldigt liksom grundläggande existentiell diskussion är ju liksom, tror du på Gud?
Mm.
Och där finns det ju en åskådning som är besliktad med agnosticismen är ju ignosticismen, känner du till den? Du
nej, vet, men berätta.
Så, ja, men det, ignostiker underkänner frågan och liksom åskådningen är typ att komma med en motfråga, så här, vad menar du? Liksom, så här, tror du på Gud? Så här, vad är Gud? Att det bygger på massa liksom lite semidolda och grumliga premisser, att man måste liksom spesa upp den mycket tydligare för att den ska gå att besvara på ett tillfredsställande sätt.
Så hur svarar man på uppspesningarna
då? I gudsfallet då till exempel, så kan jag ju inte ateist, utan jag är väl snarare någon slags agnostiker. Men om liksom tror du på Gud,
det vill innebär... säga att du säger inte att du inte tror på Gud, utan du är mer liksom så här, kan vara så.
Ja, att jag tror på, exakt. Och att liksom om man med frågan tror du på Gud menar så här, tror du på Gud så som Gud framställs i många världsreligionerna, eller tror du på någonting som är så här beyond this world, som har liksom skapat världen. Ja, det finns ju en viktig distinktion där, och jag tror nog på någonting, men kanske inte på Gud enligt liksom
det klassiskt kristna.
Nej, precis, eller liksom så jag tror nog att det finns någonting, men som med allra största sannolikhet är liksom väldigt annorlunda från de mest etablerade gudskoncepten.
Jo, men för att typ kunna svara på så här, vad är meningen med livet, så måste man nästan komma in på livet efter, om det finns, vad det är.
Mm.
För annars blir det svårt att få det att hänga ihop liksom. Det är klart att man drar olika tolkningar och svar på om det inte skulle finnas någonting efter. Då är det bara att köra på liksom.
Mm.
Kan jag känna. Annars, och jag tror ju verkligen på att det finns. Jag tror på Gud liksom.
Mm.
Sen så, som du säger, så bygger det på ofta att när man säger så innebär det att man svarar på andra frågor också. Det vill jag kanske inte säga att det nödvändigtvis gör då. Men, och det innebär ju då att man drar andra slutsatser. Så jag tycker det är, som, ja, men det är en bra poäng att så här, man måste nog dela upp lite, och det är svårt att liksom förenkla allt för mycket.
Mm.
Men med det sagt så tror jag, alltså, det är ändå så här viktigt att ha någonting att haka upp det på, tror jag.
Ja, jo, men det är klart.
Det här livet man håller på med liksom.
Ja. Ja, exakt, man måste väl på något sätt motivera sin egen existens och tillvaro, och det, man blir kanske, alltså det är klart man blir vilsen av att gå in i de här grubblerierna som du ägnar dig åt, men sen blir man kanske ännu mer vilsen av att vara totalt nollställd i sitt förhållningssätt till det.
Ja.
Så det, men det, och det tror jag inte att jag är kanske. Nej. men det är inte heller någonting som uppehåller mig allt för mycket, att liksom knäcka, landa en definitiv slutsats kring det.
Men för mig är det också väldigt viktigt det här med att vara god. Jag är jättemycket, jag kan vara ganska svartvit, men jag är väldigt mycket på det här, det goda och det onda.
Mm.
Det narrativet är viktigt i hur jag tänker kring saker och hur jag beter mig och sådär. Det är nästan som att det sitter liksom små personer på min axel och väldigt så här,
intressant.
Följa regler och sånt. Jag tycker det är ganska viktigt.
Jag undrar om det är det för mig. På sätt och vis så tror jag att det är det, men jag vet inte, jag tror att det är ganska, det är så svårt att vara ärlig mot sig själv och mot andra när man pratar om sånt här. Men jag tror nog att jag försöker liksom plussa på karmakontot också mycket för att, inte för att jag kanske är en så himla god människa innerst inne, utan egentligen bara för att det känns ganska rimligt och rationellt.
Ja, men det är intressant. Och jag typ, när jag säger så här att jag tror på det goda, då kanske folk bara, men Bodil, du kan ju vara rätt hård i ett möte, eller du har ju sagt hårda grejer till mig som inte har varit så snälla och sådär. Och säger, ja, absolut. Jag tror inte att folk tänker på så här Bodil det fromma lammet liksom, som bräkar och sprider guld omkring sig. Men jag är väldigt så här konsekvensorienterad liksom, i vad som blir bra, är det som räknas och sådär.
Just det.
Kopplat till då säkert uppgiftsorienteringen som vi återkommer
till. Ja, men så är jag verkligen också.
Att så här, liksom, att vara snäll för mig innebär kanske inte bara att klappa på kinden, utan liksom lösa saken.
Mm.
Och där kan jag kanske då agera på ett sätt som kanske gör att men människor ändå kan bli ledsna eller inte uppfatta det som lika snällt och mysigt som det är menat.
Ja, precis. Men jag tror vi är ganska lika där, att så här, att vara god i processen är underordnat att vara god i utfall, eller
vad ska säga. Ja, verkligen. Verkligen. Och det är väldigt intressant. För jag kan tycka att det är klart att uppsåt är viktigt, men om man menar väl och det blir skitfel, vad räknas då liksom? Man brukar ju ha det exemplet med typ att jag har tillgång till alla vattensystem liksom i Sverige och kan plötsligt bota så att alla aldrig får cancer typ. Så jag häller i en litet medel liksom, som cirkulerar runt och som alla dricker, och så råkar det vara liksom dödligt gift, och så råkar alla kola.
Det är ett klassiskt exempel, aldrig hört.
Ja, men jag har gjort om det lite, men det är ett exempel inom filosofin. Och så här, då blir ju frågan liksom så här, men var det då gott för att du menade det då? Var det god handling, eller var det liksom en ond handling för att det blev sjukt dåligt? Jag kan också känna att man har ett ansvar att bli lite så här objektiv och sann, och inte bara gå runt och mena saker hit eller dit.
Ja, nej, men exakt. Det är han, den amerikanske politiska debattören PJ O'Rourke, någon slags libertarian, har ju sagt det som är väldigt sant, att the road to hell is paved with good intentions.
Ja, ja, alltså verkligen.
Och så är det verkligen.
Samtidigt som man får inte heller frikoppla på något sätt moralen, utan man måste ju ändå kanske vilja någonting gott eller bra för att det också ska bli kanske en bra handling. Så, så de hänger väl ihop.
Ja, exakt. Det är inte som att goda intentioner är värdelöst. Världen skulle inte vara en bättre plats om den var fri från goda intentioner.
Exakt. Så vi behöver ändå vara tydligare där, tror jag. Men jag kan också vara lite så här regelryttare. Och min kille kallar mig för paragrafryttare.
Mm.
Och liksom, det kanske är hur man uppfostras och så, men jag tycker det är viktigt liksom. Där kanske du är lite bättre på att vara fri.
Ja, jag tror det. Jag är ju verkligen inte paragrafryttare. Jag har ju ganska tydliga så här auktoritetsproblem och så. Det kan ganska enkelt, tror jag, härledas till saker i min uppväxt och sådär.
Verkligen.
Sen är det väl också någonting som är ganska tydligt manligt och kvinnligt, även om det kanske blir mindre och mindre så, men att tjejer är väl generellt lite mer regelorienterade och killar lite mer att man skiter i regler.
Men det hänger jättemycket med skolan och uppväxt. Ja. Där man hela tiden sätts i ett sånt fack, såklart.
Verkligen.
Så är det. Den absolut majoriteten av alla som utövar religion, vilket ju är ändå en majoritet av världens befolkning, den sker ju liksom hemma. Ofta kvinnor som bär den, liksom ritualerna. Och den är ju väldigt på en sån här mikronivå.
Mm.
Sen så används ju den politiskt och har gjort lång tid för att legitimera någonting. Men då är frågan, är det det som är religion verkligen? Jag skulle säga att det är snarare en politisk strategi. Och liksom...
Nej, inte religion från första början går lite in i politisk strategi, eller?
Ja, men både och. Det är ett sätt att samla ju. Men jag tror också att kopplat till liksom ämnet vi snackar om idag, så här meningen med livet till varje människa som ändå går upp varje dag och ska göra grejer, så tror jag att det också är nära sammankopplat till det.
Men är du religiös?
Ja, men jag är kristen. Ja.
Vilken slags kristen?
Väldigt luthersk är jag. Väldigt lite vinka till himlen och sjunga och dansa liksom.
Ja.
Jag är mer mind my own business kristen, ska jag säga.
Nej, men apropå liksom,
är du det?
Nej, däremot kan jag liksom, jag var ju ateist förut, men sen kom jag på att det är ganska enfaldigt.
Ja, det är ganska enfaldigt. Sorry.
Nej, men det var då, ja. Men jag kan ju verkligen fatta att man, och jag tror väl att det på många sätt är bra för folk att hitta det där sammanhanget och luta sig mot som det innebär att vara religiös. Sen kan ju, och väldigt många smarta människor är ju det. Det är ju en ganska vanlig, tror jag, svensk missuppfattning bland liksom så sekulära, progressiva svenskar, att det är liksom begåvat att vara ateist och obegåvat att vara religiös.
Ja, exakt.
Men det tycker jag inte verkar stämma överens med verkligheten helt och hållet. Men samtidigt kan jag ju liksom, jag skulle vilja sätta mig in i hur smarta människor, om de verkligen liksom tror på det hela vägen och liksom hur de motiverar för sig själva att de tror på just den här liksom specifika idén om Gud som det innebär att liksom hänge sig till en viss religion liksom. Alltså att man kan tro på någonting lite odefinierat har ju lätt, mycket lättare att förstå, för det gör jag ju då själv, än att man liksom kan formulera att så här, exakt så här är det och exakt den här berättelsen stämmer, för jag ser inte riktigt hur man härleder det.
Men jag ska, och ofta fastnar det ju där liksom. Man pratar om olika gubbar och man pratar om de heliga skrifterna i de olika religionerna och sådär, och liksom handlar i detaljerna där av liksom papper som har skrivits på människor. Så jag kan tycka att det är, jag fattar att det är intressant för att det kan vara absurt för vissa. Och jag förstår att, och jag själv, det är inte så att jag går och liksom tänker på den sjunde dagen och så vidare. Men det jag tycker är jätteintressant att titta på så här, ja, men islam och judendomen och kristendomen som är ju extremt lika varandra, och hur de kommer från där i Egypten liksom, ursprunget, och hur solen och livet har en betydelse och liksom den uppsättning världen som gäller och liksom medmänsklighet och liksom allt det där. Jag tycker att det är kära, det är ju nästan viktigare på något sätt. Men ja, helt enkelt är det inte. Då har vi liksom någon slags Sartre här borta, och så har vi en Buddha.
Är eller, du Sartre?
Jag skulle säga det.
Ja, jag gillar ju Sartre.
Ja.
Jag har läst Äcklet till exempel. Han skrev där att klockan är tre. För tidigt eller för sent för vad man än vill göra. Något sånt. Väldigt sant.
Ja, det är faktiskt sant.
Meningen med livet är inte klockan 15:00.
Nej. Okej, men jag tänker så här att alla ni kloka hobbyfilosofer där ute får gärna upplysa oss om vad ni tycker att meningen är.
En grej som jag tycker är lite spännande att följa upp med är ju liksom så här, vilken är den sämsta idén om vad meningen med livet skulle vara?
Ja.
Vilken avfärdar du först?
Ja. Alltså jag tycker att det är att det finns ingen. Vad tycker du?
Ja, nej, men jag är nog benägen att hålla med dig där. Att det är... Eller det beror lite
eller
på
okej, det kan ju finnas mycket sämre. Det kan ju finnas typ så här, äta potatis varje dag. Jag vet inte. Men alltså...
Eller så här, återigen där så skulle jag vilja gå tillbaka till frågan och frågans liksom inneboende brister, att så här, på ett plan kan ju samtidigt hålla med om att det inte finns någon, alltså så här, eller liksom att jag tror inte att det finns en ett, att den finns på ett objektivt plan. Alltså jag kan ju tänka mig att lite, många sådana Silicon Valley filosofiskt lagda Silicon Valley entreprenörer och så här, Elon Musk och de här hänger sig åt idén, det här hänger ju då återigen ihop med religion och liksom hur världen har skapats och ordnad och sådär. De hänger sig till den här simulationsteorin som väl egentligen framdriver ganska mycket av en svensk och svensk ettad forskare, alltså Nick Bostrom som jag tror är född i Sverige, och sen Max Tegmark som ju har skrivit den här Liv 3.0 som ju är svensk-amerikan och som är liksom framstående professorer och som då tror att världen är skapad av en mycket mer avancerad civilisation som simulerar en värld som ett experiment, alltså våran värld liksom, och säkert gör det med många andra världar parallellt också för att se vad som händer när vi liksom springer runt här på jorden och hittar på saker, så att vi är som någon slags försöksrottor i deras simulering. Och Elon Musk har ju sagt att han är 99,99% säker på att det är exakt så här det är, att det är liksom någon slags, jag är ingen expert på det här, men jag antar att de liksom har gjort någon slags sannolikhetsekvation.
Exakt, det hänger ihop med hela rymden, hur stor den är, ja, och liksom, rimligtvis precis. Borde det då bli så att det är så.
Ja.
Absolut. Alltså,
och då är ju i så fall den objektiva meningen med våra liv att liksom vara studieobjekt för den här civilisationen. Så kan man ju fråga sig,
men då måste man ju fråga sig vad meningen för den som vill säga,
ja, exakt, den här. Så det där håller slags, ju inte. Liksom,
det tar ju inte slut
där då. Nej, precis. Det är, man kan ju vandra vidare i oändlighet i jakten på nästa mening i så fall. Så frågan är ju vart det liksom bottnar slutändan. Men ja, nej, det, alltså, någonstans, min slutsats är ju att jag saknar de nödvändiga verktygen för att någonsin kunna landa i ett definitivt konsoliderat svar liksom. Det är alldeles för många förgreningar och osäkra variabler för att det ska gå att få ihop det på ett solitt sätt liksom.
Ja, och sen är det väl frågan, handlar det om att hitta en mening som är korrekt, att liksom lista ut det ur liksom ett filosofiskt intellektuellt perspektiv, eller handlar det om att så här, bestämma sig för vad ens egen mening är?
Ja.
Och då är jag ju oftast fokuserad på det senare, men när det blir de här mörka grottningarna, då är det nog det första.
Mm. Menar, att man försöker hitta sin egen mening eller sina egna meningar någonstans är väl ganska rimligt. Men det tror jag också att så här, ska man då göra det på ett sätt att man lurar sig själv att det finns någon slags objektivitet i det, eller är det, ska man göra det på ett självmedvetet sätt om att så här, nej men jag liksom landade i en slutsats för att den funkar för mig och jag orkade inte grubbla på det längre. Alltså så här, det är två olika approacher på något sätt.
Ja, verkligen. Så gå och hitta era meningar där ute. Go, go, go. Okej. Då är det dags för veckans polett.
Ja, men jag har en polett. En grej som jag har börjat tänka mer på sistone är att jag är en sån digital hoarder. Du vet så här, hoarding, folk som samlar på saker och har liksom affektioner som gör att de inte kan kasta någonting. Och jag är ju så.
Du skämtar?
Nej, jag lovar. Jag har ganska tidiga exempel på det i min liksom fysiska tillvaro, att jag liksom, jag prenumererade på Time Magazine när jag var ett tonåren, och den kom ju en gång i veckan, och så liksom...
Jag tror du skulle säga 12.
Vadå?
När du var 12.
Ah, jag, hur gammal var jag när jag började? Nej, jag var inte 12, så jag var 16 när jag började kanske. Men jag började ju liksom stapla dem på hög, trots att jag aldrig någonsin öppnade, eller det var liksom inte, om jag hade varit ärlig mot mig själv, så var inte det särskilt troligt att jag någon gång liksom 2008 skulle börja bläddra liksom Time 32, 32 liksom utgåvan 2006. De avtar ju liksom i
aktualitet.
Ja, även om det i och för sig fanns en del saker som säkert var hyfsat liksom tidlösa reportage, så, men jag staplar de här på hög liksom, 52 nummer om året, och tänker liksom rättfärdiga för mig själv att så här, allt sånt där kan kanske vara bra att ha någon gång, vilket naturligtvis inte är sant med 99,999% sannolikhet, så att liksom det är en ganska dålig cost-benefit på att spara allt om det inte är särskilt troligt att det kommer komma till användning senare. Och det där fattar inte jag liksom, på grund av mitt liksom hoarder-syndrom. Och det är samma sak digitalt, att jag liksom ofta har kanske 300 flikar uppe i Chrome.
Åh, oh, gud. Alltså jag får exem av detta.
Ja, jag kan tänka mig att det inte lirar riktigt med din hjärna.
Så. Mina spel.
Men, nej, men så är det.
Men vad är det du hårdrar digitalt?
Allt möjligt. Jag gillar ju också liksom 10 000 sidor på Facebook, för att jag tänker att annars kanske jag missar någonting. Jag följer ju också, och det var lite hit jag skulle komma, på Insta till exempel, så har jag en jätteful, jättedålig sån ratio mellan hur många följare jag har och hur många jag följer. Alltså så här, man ska ha betydligt fler följare än vad man själv följer
för att det ska
se snyggt ut. Alltså jag har, vad är det, närmare 3000 följare, och sen kanske jag följer då liksom en bit över 3000 konton.
Gör du det?
Ja, så då har jag liksom det är fler som jag följer än som jag är följd av. Det hade sett mycket snyggare ut om jag hade liksom 2700 följare och sen följde 300. Ja, men exakt. Och det märker jag själv när man följer andra. Det ser ju väldigt inattraktivt att ett konto liksom som har färre följare än vad den följer. Det är inte liksom så diggar jag mitt ur ett Insta-perspektiv.
Och det där är så intressant. För jag tänker också med Twitters nya, när man måste klicka till vänster för att komma till profilen, och inte bara att det är en egen tab nere i botten. Så är ju det en större ansträngning numera att komma in på sin egen profil och därmed navelskåda sina egna följare och så. Vilket jag skulle säga då, jag vet inte om Twitter liksom styrker detta, men att det är mindre viktigt nu hur många följare man har på Twitter eller inte. Och att aktiviteten och att få notiser och sånt i så fall höjs. Men på Insta är det ju verkligen så att det är status att ha många fler följare än vad man följer. På Facebook så är det väl inte så här, jag har 3000 vänner, vad har du?
Min polett är liksom att jag har identifierat det här som ett problem och börjat ta tag i det lite. Jag kollade också, jag tänkte att jag skulle kanske skriva något om det så här, för jag formulerar för mig själv att jag är en digital hoarder liksom. Och så googlade jag, då fanns det faktiskt en så här Wikipedia-sida. Det var ett etablerat begrepp redan, digital hoarding. Så att jag har nu börjat liksom avfölja konton på Insta med någon slags målsättning att komma ner i en bättre ratio och så. Jag tycker också att det verkar som att det här funkar på Instagrams algoritm, att jag har börjat bli följd av fler nu när jag börjat avfölja. Att jag tror att
är det sant?
Insta, jag misstänker att Insta liksom ändå premierar att man kurerar lite och inte bara så här, att det kanske verkade som en spamrobot innan jag bara följde allt möjligt. För att jag liksom, men jag har ju separationsångest nu när jag avföljer, för att jag alltid tänker så här, nej men det där kanske ändå kan vara bra att ha kvar. Det är ju en, det är ju förknippat då med vissa mentala trösklar för mig att banta mängden konton jag följer.
Ja, jag fattar. Men då betyder det att du liksom har haft någon form av aktiv bevakning på all det här digitala innehållet som kommer från de här kontona, eller?
Nej, alltså det har jag ju inte heller, så jag får inte liksom, jag går inte in och kollar.
Och det sållas och sådär med algoritmen.
Ja, precis. Så jag tror att många av de här kontona ser ju inte ens liksom.
Nej. Jag var inne, eller på Insta då följer jag kanske 100 vänner och resten är bara så här modekonton typ. Vilket, för det är liksom mitt så här happy place. Vill följa liksom bara så här vackra saker typ. Jag kan också tycka att det är en fin mening med livet att så här, göra världen lite vackrare.
Jag tycker
att det
kan jag verkligen köpa den så.
Hur legitimt?
Liksom.
Alltså det är ja, det måste vi, det är verkligen det.
Och det där finns ju lite liksom rationaler med i så här, det gyllene snitt.
Verkligen.
Och sådana saker, att det ändå finns någon slags koppling till verkligheten och
det är också så jag motiverar mitt inredningsintresse och mina klädinköp. Men jag, alltså, jag tycker verkligen det. Och också så här arkitekturbyggnader.
Det där är ju en stor del av de konton jag följer också, att det är ju liksom det är arkitektur, design, olika aktörer inom politik. Jag ser ju också mitt sociala medieanvändande. Många gör ju det på Twitter, men jag ser ju både Facebook och Insta ganska mycket som ett liksom omvärldsbevakningsverktyg, och att det också finns en poäng med att kanske följa saker som är lite bortanför liksom ens egen liksom närmaste sfär. Så att jag försöker använda det, för att det låter väldigt töntigt, men såhär, komma ut ur
din egen bubbla. Komma utanför boxen.
Uh-huh.
Men alltså, och sista då, alltså Facebook. Jag körde en mute härd för 2 veckor sedan.
Uh-huh.
Och det är så underbart. För jag har inte kunnat gå in på Facebook liksom. Uh-huh. Jag använder Messenger, men det har bara varit, jag är ju som sagt då gammal politiker, och alltså det är outhärdligt. För det första vet jag inte vilka någon är. Jag har verkligen gått och bara vet ej. Och för andra så är det obehagligt, enorma mängder liksom valspam. Det sker en förskjutning i så här, hur, jag menar, att de börjar få lite mer bruna nyanser och sånt där. Så jag gick in, och det här är tips till alla. Om man går in på newsfeed så kan man väldigt enkelt bara klicka på alla för att liksom avfölj.
Just det.
Och det är så bra.
Ja, det där har jag också svårt, ett inre motstånd mot. Alltså jag har ju väldigt okurerat liksom Facebook-struktur också. Liksom så här att jag plockar sällan bort folk. Jag brukar acceptera vänförfrågningar om det inte är från robotar. För de allra flesta gångerna i alla fall. Och sen har inte jag liksom... Jag segmenterar inte så mycket vilka som ser saker. Jag har inte gjort några inställningar kring newsfeed, så att allt är väldigt anarkistiskt. Men och det hänger nog lite ihop också med det här digitala hoarding beteendet jag har, att jag liksom är rädd för aktiva ingrepp, vilket nog egentligen är ganska dumt, och jag kanske skulle må bättre om jag liksom tog lite mer kommandot över det.
Ja, men det är en intressant polett. Samtidigt som det kanske är då självvalt att du har den approachen om du
Den har både för- och nackdelar. Jag tror att det ärliga svaret är ju, även om jag intalar mig liksom på grund av det här syndromet då, att det är en jättebra idé, så är nog inte det sant. Men vad som däremot är sant är nog att det ändå finns både för- och nackdelar. Så sen kan man fråga sig vad som är övervägande, men med mitt liksom, min approach till att inte hålla på och pilla.
Simon Digihorderstrand. Pollett. Okej, det var det här avsnittet. När det här sänds så kommer jag vara i Sydafrika.
Mm.
Så vi kommer behöva spela in dubbelt innan jag drar. Sen är jag tillbaka. Jag hoppas även, du åkte till Rio. Jag hoppas även att jag kommer tillbaka trygg och välbehållen och liksom.
Hur är det där? Hur ser det ut i landet nu? Vet jag faktiskt att när jag var i New York en gång, så bodde jag på Waldorf Astoria, som är ett av världens mest fantastiska hotell.
Bizarrt hotell.
Ja, har du varit där?
Ja.
Har du bott där?
Ja, nej, men jag har ätit deras brunch som är riktigt sjukt. Det är riktigt sjukt.
Det finns ett få hotell i världen, om något, som har lika mycket historia i väggarna som Waldorf.
Det är kortare.
Det har ju egentligen sett sina bästa dagar. Det finns verkligen ett bättre hotell. Jag har bott där 3 gånger typ. Men jag älskar det, för jag älskar sådana hotell som är skuggan av dess forna jag.
Men vi har ju pratat om det här.
Jag har gjort det.
Alltså, och det. Jag håller verkligen med om det.
Ja.
Att så här, det är någonting charmigt med liksom det här lite gammal lyxig eller gammal, när man kan liksom känna det i väggarna lite.
Ja, men verkligen. Och en sån upplevelse jag har därifrån, för det ligger ju ganska nära FN och grejer.
Ja, supernära.
Så ofta bor ju liksom utländska politiska företrädare på Waldorf när det är FN, vad heter det? Vad heter de? Generalförsamlingsmöten.
Okay,
så här. Mm. Eller vilka
olika möten det nu är. Olika typer av
toppmöten. Ja, ja. Exakt. Så att när jag bodde där en av gångerna, vem dyker upp framför mig om inte Jacob Zuma som blir Afrikas president. Han är dessutom polygam, så att han gick med en av sina fruar och bodde på hotellet då.
Kom den då?
Ja. Och det är sånt som ganska ofta händer när man bor på Waldorf, liksom att man spottar såna där typer. Och jag vet inte vad jag ville komma med det.
Men du var väl Sydafrika?
Ja, jo, men exakt. Och hur är läget i Sydafrika?
Nej, men det är politiskt väldigt turbulent.
Mm.
Och sen så är det ju, ja, men du pratade om liksom morden i Rio. Det finns ju mycket där också. Mm. Vi kommer börja och flyga till Jayburg och sen åka till liksom, Kruger Park och liksom, vara i safari.
Du är Jayburg med Johannesburg.
Det är jag! För, vad heter det? Jag har en asskön kollega som bor där. Hon är så rolig. Så jag hoppas kunna hälsa på lite locals också. Sen så flyger vi ner till Port Elizabeth och bilar liksom via vingårdarna till Cape Town. Så det kommer liksom vara lite olika delar av landet.
Ska ni på sån safari också?
Vi ska det faktiskt.
Hur länge är ni där?
Vi är där i 2 veckor nästan.
Hur flyger ni?
Flyger via Istanbul tror jag. Med Qatar.
Fast det kan inte stämma.
Emirates flyger med.
Men då är det väl via Dubai då?
Jag vet inte om det är det. Det borde det ju vara.
Jag
för mig att det var via Istanbul.
För då borde det vara Turkish.
Men jag tror att vi kanske åker båda.
Ja, ni kanske åker olika.
Exakt. Vi har åkt ner med Turkish Airlines och upp med Emirates.
Det är väldigt bra bolag båda.
Yes. Två. Jag är också en före detta, eller jag är en kurerad flygrädd person. Så det är nödvändigt. Det ska bli spännande. Jag är lite nervös. Får inte ha liksom Gucci, Mucci och blang blang, tror jag. Utan man får vara lite street smart. Kanske inte hänga så här på stranden på natten och sådär.
Jag känner ett par personer som bor där i Kapstaden också.
Kul.
Du kan träffa om du
vill. Är de roliga?
Carl Fredrik som startade Prime bor där.
Ja, exakt. Och Anna Charlotta, du vet. Hon bor ju där på halvtid. Hon har ju verkligen löst det där. Alltså svenska vintern-grejen.
Vad underbart, det vill jag också göra.
Ja.
Sen Peter Karatzi, som också har jobbat lite på Prime och skrivit en massa PR-böcker, bor där nere sedan länge. Nu var det flera år sedan jag träffade honom, så jag vet inte om han bor kvar. Men gammal PR-räv liksom.
Men så det blir i alla fall Sydafrika. Har ni tips så skicka gärna det. Det vore gött. Jag har bokat sjuka matställen som en galen människa. Typ sen nästan hotat om de inte har bord. Blivit riktigt aggressiv.
Jag brukar också vara ganska framfusig. Om man verkligen vill fixa bord någonstans så kan man
måste
liksom...
det.
Ja.
Alltså det är det viktigaste. Maten och boendet. Alltså det är nice.
Mm.
Ja, men så då wrappar vi upp det här meningen med livet. Och så ser vi fram emot ljusare ämnen framöver. Nästa vecka, vad ska vi snacka om då?
Det, jag vet inte. Men vi kan väl klura på det. Måste vi bestämma det nu?
Nej, vi behöver inte bestämma det.
Du får ha en jättetrevlig resa också. Jag anar att det kommer bli fantastiskt.
Jag hoppas verkligen det. Förväntningarna är höga. Så, vi vill ha koll på er på Instagram. Så följ oss. Jag heter Bodil Sidén.
Och jag heter då Simon _Strand. Alltså det är vad jag heter på Insta, inte IRL. Är det konstigt?
Kul med alla namn.
Ja.
Undrar om man kan få godkänt på det från sina namnmyndigheten.
Det tror jag nog. Att man skulle kunna få att hitta _. Det är väl,
jag det är ser inte stötande på något sätt.
Nej.
Ja men tack för att ni har lyssnat.
Hejdå.
Hejdå.